Välkommen till musikrådet.
Välkomna till musikrådets 17:e episod. Det går fort när man har roligt. Jag som heter Micke Mjörnberg och den passionerade östgöten Ricky Holmqvist ska snacka om musik. Vi ska gräva ner oss djupt i några specifika ämnen och vi börjar som vi alltid gör i den här podden genom att ställa den kanske viktigaste frågan av dem alla. Ricky Holmqvist, vad har du lyssnat på den senaste veckan?
Glöm allt annat vad nyhetsvärde heter. Det här är det viktiga faktiskt.
Ja, det är klart det är det viktigaste. Jag går och liksom är nyfiken en hel vecka. Vad har han lyssnat på?
Ja, och jag tror alla våra lyssnare också tänker exakt så.
Det vore konstigt annars.
Faktiskt. Den här veckan har jag... Det finns sån här musik som man... Som fladdrar förbi en både nu och då på... sociala medier och lite sånt där som man aldrig snappar upp. Man sticker liksom aldrig ut hoven och fångar in det. Utan det får fladdra förbi som en sommarfjäril.
Du menar att det liksom finns med i medvetandet men man gör aldrig ansträngningen att lyssna på det?
Ja, precis. Som när någon frågar, har du hört den och den artisten? Så, nej, fan. Men jag vet vem det är så. Nu tänkte jag att nu, Johan Airioki.
Ja, det är för att det är så svårt att uttala namnet som du inte har velat ge dig på det. Ja,
och Malmfältens rockklubb, känn på den då.
Heter låten det?
Nej, kompbandet.
Malmfältens rockklubb.
Ja, ja, det är ju fantastiskt.
Ja, men det är helt okej.
Det är ju snäppet bättre än Perssons pack. Han har ett pack. Jag har ju hellre Malmfältens rockklubb med mig.
Ja. Det, ja, fast det var ganska kul med ett pack också.
Ja, det är sant faktiskt. Nej, i alla fall, Johan Airioki har ju varit en sån där. Han har ju funnits på min radar och han har ju liksom, jag har ju sett honom fladdra förbi så många gånger, men jag har aldrig riktigt satt mig ner och lyssnat på honom. Jag har läst mycket och han har ju blivit hyllad för sin musik och sådär. Så det tänkte, nu är det dags, nu ska jag lyssna på Johan här. Och jag gillar det jättemycket. Han släppte någon singel för någon månad sedan som heter Sluten verkstad som jag gick in och lyssnade på. Jag tycker det är jättebra.
Med tanke på att han har en rockklubb i ryggen då, är det rock han spelar?
Det jag skulle säga att det är ganska så melodiös, smittande popmusik.
Malmbergens popklubb då?
Ja, rockklubb kanske låter bättre. Men jag tycker att det är bra. Jag förstår liksom hyllningskörerna och sådana saker. Så jag är väldigt glad att jag fångade in honom i hoven.
Men är han aktuell? Har han släppt nu precis i veckan? Eller har det hänt något annat? Eller vad är det som gör att du liksom greppar tag i honom nu? Om han nu har seglat som... liksom på ytterkanten av din radar länge.
Det senaste släppet var ju för någon månad sedan, slutet på augusti tror jag han släppte den här singeln. Så jag vet inte, det bara namnet liksom bara poppade upp så. Så jag kände att nu är det dags, nu ska vi lyssna på herr Airioki här. Och han är så skön, sjunger på finlandssvenska, han är ju där uppifrån gruvorna i norr. Bestämde sig för att ta hissen upp och börja göra musik istället.
Ja.
Jag vet inte om han fortfarande jobbar i gruvorna, men jag gillar det väldigt mycket och har en penna som på något sätt skildrar livet och livsöden där uppifrån, så som man inte är så bekant med själv. Så jättebra. Jag är jätteglad att jag lyssnade.
Spännande.
Ja, verkligen. Och sen har vi ju en annan så här vattendelare. Vi pratade ju om bandnamn eller artistnamn förra avsnittet.
Ja, just det.
Det som delade musikrådet i två olika läger.
Ja, det var infekterat stämning där.
Och jag, alltså, ja, det kanske inte är samma vattendelare, men ändå, Raketklubben.
Ja. Nu gissar jag att du kommer tycka att det är ett bra bandnamn. Och det är ju ett bra bandnamn egentligen. Men jag tänker ju bara på Slagsmålsklubben.
Ja, lite så. Jag kan tycka att det är ganska halv cheesy bandnamn. Det är inte så att jag, åh, så jävla coolt bandnamn.
Det är inte som detektivbyrån direkt.
Nej, det är ju inte.
Finns de fortfarande förresten?
Jag hoppas det. De gjorde väl någon, vad var det de gjorde remix på? Krunegård, va?
Ja, det var det kanske. De hade ju några riktigt bra låtar där. Ja. Det är säkert 10-15 år sedan, men
detektivbyrån,
ja,
remix.
Okej, jag tror tänkt det var på länge. Krunegård. Det var intressant.
Tack. Ja, men det är ju, tack, Raketklubben då. Ja. Nej, men bandnamnet till trots, de släppte en singel i fredags som heter Portugal.
Mm. Som gamla Christian Kjell Wander-låten.
Jaha. Okej.
Okay. Portugal. Mm.
Ja, då var det så. Men det är ingen cover i alla fall.
Nej.
Utan det är en helt fristående låt som heter Portugal. Och alltså, så här är det ju. Jag har lyssnat på Raketklubben innan. Det är så här ett pop, jättefint popband som säkerligen aldrig kommer sälja ut Ullevi. Nej. De kommer nog aldrig få över 1 miljon streams på Spotify. Men jag hoppas det. Ingen skulle vara gladare än jag om de skrev till mig någon dag och bara, vet du vad, vi har nått 1 miljon nu.
Men vad står i vägen för att de skulle kunna göra det då? Om du tycker att musiken är tillräckligt bra?
Jag tror bara att de är, dels så är de i en genre som kanske är lite för stor. Och de inte riktigt står ut.
Okay.
På det sättet som man behöver göra. Men med det sagt så tycker jag att de gör jättefin musik.
Står man inte ut måste man ha biffiga storbolagsmuskler i ryggen för att det ska hända något.
Lite så är det ju faktiskt. Och jag tror inte att de riktigt lyckas väsnas tillräckligt mycket för att slå igenom det här bruset. Men ändå så kör de på och gör det bra. De släppte en EP förra året som har det briljanta namnet Fuck dig, fan för dig.
Ja, det var faktiskt bra.
Ja, och då kände jag direkt innan vi spelade in här nu att är det inte riktigt det som Melissa Horn skulle vilja döpa alla sina skivor till? Fuck dig, fan för dig.
Eller fuck dig, fan för mig, tror jag hon skulle döpa dem till. För det är väl lika mycket självhat som det är,
ja, det är sant.
Sorg över andra i hennes musik.
Ja, det är i och för sig sant. Men i alla fall på den EP:n då, för från den här singeln Portugal så fortsätter jag lyssna lite på Raketklubbens katalog.
Mm.
Och de har ju bland annat en låt som heter Astronaut som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Den är ju så här smittande popmusik som, du vet, man får vår känslor oavsett vilken årstid det är utanför. Men i alla fall, på den här EP:n då, Fuck dig, fan för dig. Jag vill säga att flera gånger, för jag älskar det. Så finns det en låt som heter Sen jag lämnade dig.
Det var ju Melissa Hornigt.
Väldigt. Och den är ju otroligt vacker. Naken låt om ett uppbrott.
Mm.
Så. Den är ju sjukt bra. Så Raketklubben gör väldigt, väldigt vacker popmusik. Men tyvärr inte tillräckligt muskulös för att slå igenom bruset. Men jag hoppas att jag har fel.
Ja,
det gör jag verkligen.
De var i alla fall liksom tillräckligt intressanta för att nämnas i musikrådet. Och det är ju en fjäder i hatten.
Ja, men verkligen. Och jag hoppas och tror att vi kommer få höra mer av och om Raketklubben. För de är så pass bra, men nu ligger de i högerfil än så länge.
Ja, men coolt.
Ja, det är ganska coolt. Det var mina lyssningar den här veckan. Vad har lyssnats på i det mjörnbergska hemmet?
Jo, jag vet inte om jag har tagit upp det här i podden tidigare. Jag är lite oklar över det. Men jag har ju i flera år haft problem med min Discover Weekly på Spotify. På det sättet
problem?
Att vecka ut och vecka in så dyker det upp finsk musik. Alltså där de sjunger olika genres. Det kan vara hårdrock, det kan vara pop, det kan vara hiphop. Men de sjunger på finska.
Oj.
Och jag är alltid snabb för att man hör så här introt liksom, så det här låter som en cool låt och så börjar de sjunga på finska och så nej
men
det här går inte, och så trycker man bort det så att man liksom kanske lyssnar 20 sekunder på en finsk låt. Ändå i flera år kommer det finsk musik i min Discovery Weekly varje vecka. Enda gången jag lyssnar på finsk musik är... Ja, men det är ju när de här 20 sekunderna kommer upp i Discovery Weekly. Så att det är lite det som kanske... att algoritmen trollar sig precis. Själv på något sätt.
Ja.
Så ja,
det här måste vi ju forska i hur mycket man behöver lyssna för att algoritmen liksom ska fånga dig.
Ja, men det borde ju vara uppenbart att jag inte vill lyssna på det finska...
Ja, kanske.
Eller finskspråkiga musik. Men, jag lyssnar gärna på finska rockband eller så när de sjunger på engelska, men inte...
På inte det här på... andra grejen då, vad heter det? Dina Daily Mix?
Nej, det kommer aldrig något finskt.
Så alltså, det bara
alltså,
på
alltså, inte finskspråkigt utan bara på Discovery Weekly. Men i alla fall, den här lilla anekdoten att det bara kommer finsk musik den här veckan, nu i måndags, så expanderade den inom Norden, så då kom det plötsligt norsk musik.
Oj.
Tror jag i alla fall. Och plötsligt så blev jag alldeles eld och lågor istället, för det dök upp en liten popkaramell som heter Ische Sant, tror jag. Ische Sant? Jag ska inte förklara med
ja, norska. Det beror på vartifrån du kommer i Norge, har jag lärt mig. En del säger Ische, en del säger Icke.
Ja, Ische sjungs det här i alla fall. Så att okay. Det är ju en tjej som heter Luli. Mm-hmm. Som artistnamn. En så brutalt bra liten popdänga som blir så här extra skön eftersom det sjungs på norska. Ja. Så vilken skillnad det kan vara liksom finska, norska. men det här är liksom som en jag vet inte, jag kan ju inte den norska och den norskspråkiga musikscenen, jag har ingen aning om vad de har för artister, men i Sverige så dräller det ju över av popsångare och popsångerskor som har ungefär samma sockersöta anslag. Antar att det gör det i Norge också, men jag hoppas att den här tjejen kan stå ut där i det bruset, för det är lite som en, just den här låten är väl kanske som en lite gladare variant av Veronica Maggio.
Ja, ah, okej.
Okay. Så det ligger i det facket i alla fall.
Okej. Okay.
Drygt 2 minuter lång låt.
Ja.
Väldigt så här energisk liten pärla.
Är det liksom lite vad ska vi säga lite elektroniskare eller är det avskalat?
Nej, det är ganska, det är liksom storskalig popproduktion. Så att det är ju lite inte så här att någon som sitter med gitarr och dystra
sig. Nej, det var det jag tänkte först.
Nej, men det är ett lite vitaminpiller så här i regniga september. Från Norge av alla ställen.
Jag gissar att hon kommer från Bergen.
Ja, du har ingen aning. Men där regnar det väl hela tiden?
Hela tiden. Ja. Jag tror de säger Ische i Bergen.
Ja, vi får forska vidare kring det här.
Vi har ju ganska fin lyssningsskara i Norge. Jag kanske kan hjälpa oss.
Ja.
Vart säger man Ische?
Och är Luli något stort?
Ja, precis.
I den norska scenen.
Ska vi ha med henne som gäst?
Precis.
Oj, det kanske behöver en tolk med då.
Det får du ta då. Din norska är bättre än min, kan jag säga.
Jag tar den.
Sen snubblade jag också över en debut. En platta med ett band som heter Dödskällan. Plattan heter samma sak. Den var alltså självbetitlad. Skavande poprockig punk, alltså väldigt mycket. Vi instiftade ju ett nytt adjektiv förra veckan, hurulikt. Det här är väldigt hurulikt, ska jag säga. Det, alltså mycket drag åt hurula låter när hurula rockar till det, kan man säga.
Ja.
Lite som Terra låter när Terra är bra. Svarta lådan style liksom.
När Terra har huggtänderna på sig.
Ja, precis. Grymt häftig i debut. Från, ja. Jag vet inte vad man säger, vad man ska kalla, men det är väl lite pop, rock, punk.
Ja, men
skavande.
Ja, precis, pop punkigt är det ju. Det är ju, alltså du skickar ju den här till mig och jag knockades ju direkt. Jag tyckte det var
fantastiskt coolt.
Bra. Och som sagt, jag hade aldrig hört talas om dem innan eller någonting, och nu först när du säger att en debut, då blir man ju nästan ännu mer imponerad.
Ja, för det är moget. Sen är det väl verkligen inte liksom fjuniga musiker som ligger bakom. Jag tror att någon av medlemmarna i The Sounds är med i det här bandet. Till exempel. Så det är väl rutinerat folk. Men ändå, de hittar verkligen ett anslag. Sen är det inte eget på något sätt. Det finns många band som har låtit så här, men de gör genren
absolut
jäkligt snyggt. De har låtit som heter Bilar som brinner, som är helt bara wow.
Mm. Nej, det var en riktigt bra platta och jag blev svinglad när jag hörde det, att det fortfarande finns. Alltså att man kan göra den musiken idag. Jag blev skitglad när jag hörde det.
Och sen av någon anledning när jag hade lyssnat på den här så blev jag liksom så här poppunks-inspirerad. Så att då plockade jag fram en gammal platta, 10 år gammal platta. Jag tror att den kom 2010. En skiva som heter Too Much Is Never Enough med ett band som heter The Hi-Hats.
The Hi-Hat, det låter nästan lite så här rockabilly.
Ja, det är inte, det här är liksom om du tar punkrock befruktat med Beach Boys. Extremt tralligt och sockersött.
Så tar det där igen.
Alltså Beach Boys punkrock befruktat med Beach Boys. Beach Boys punk helt enkelt. Okay. Jätte glatt, jävligt mörka texter och ganska sådär, men musikaliskt väldigt glatt och speedat. Ja,
då tänker jag så här, Beach Boys körer i bakgrunden och
sättet att sjunga är väldigt Beach Boysigt liksom.
Okay,
du vet hur de ligger hela tiden, ganska så här ystert.
Ja, precis.
I sitt tilltal. Exakt, ja. Så är det här också på den här plattan.
Hi-hats. Jag tror
att hitten heter Bitterswede.
Bitter Swede.
Ja.
Okej.
Okay. Men låt mig inte Piss Drunk också som är ganska hittig.
Okej.
Okay. Så det blev liksom den enkla fortsättningen från dödskällan. Så jag har inte lyssnat på The Hi-Hats på många år, men jag vet att jag diggade den där plattan när den kom och den höll fortfarande. Okej. Okay. Jag blev lite såhär partysugen av att lyssna på den.
Det är väl egentligen det bästa betyget för en platta eller för ett band, att den är såhär tidlös. Den håller fortfarande.
Ja. De släppte en skiva till efter den här tror jag som inte alls lika bra och där verkar vara så här, nej. här hade det förbrukat stilen liksom.
Jag gillar hur man liksom kan liksom hylla ett band så här och sitta och prata om dem och så släppte man en skiva till, men den var inte bra.
Nej, fy fan. ärligt.
Man ska inte tro att de är något.
Nej, det är i alla fall vad jag har lyssnat på den här veckan.
Ja,
norsk pop, svensk punk. Med mycket melodier rakt igenom.
Det är kanske det som är man fastnar för, melodier. Ja. För det tänkte jag på nu med mina lyssningar, att det är melodierna som är wow.
Ja. Utan melodi. Ja, det finns ju väldigt mycket bra musik utan melodi också i och för sig. Men melodier är viktigt.
Melodier är jätteviktigt.
I helgen som gick så var det Showcase Festival i Örebro, Live at Heart. Det är väl Skandinaviens största i alla fall, tror jag, va?
Jag tror det.
I sett till antalet akter och så. Tyvärr blev det ju inte som det skulle vara, så som en showcasefestival skulle, att det bubblar på barerna och att folk går omkring och tittar på band som de aldrig hört talas om och upptäcker nya storheter, utan det kom en liten pandemi i vägen. Men då flyttade de ut hela festivalen på internet istället, så att från veckan som gick torsdag till lördag så streamades det konserter kvällarna igenom. Och det var ju trevligt.
Det är ju alltid trevligt. Och som du säger, Live at Heart är ju gigantisk.
Ja, den är stor.
Den är väldigt stor och man blir alltid lika imponerad och förbryllad varje gång de släpper artister.
Ja.
För det är ju verkligen så att det här har jag aldrig hört talas om.
Nej, man bläddrade igenom listan i år så var det så här, ja, bla 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 bla, Money Brother, bla bla bla, Looney Dare, bla 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 bla. Aldrig hört talas om.
Ja, det var väl en handfull artister som jag hade hört talas om och lyssnat på. Och det är ju ascoolt tycker jag att de lyckas.
Musikrådet bekanta Gustavs dagar var med och spelade.
Gustavs dagar var med och spelade. Den hörde jag och såg. Det var en jättefin spelning. Men alltså all cred till Live at Heart som lyckas hitta. Alltså det är ju artister och band från världen över.
Mm.
Alltså vilka tentakler de har.
Ja, för det är ju kvalitet på det mesta. Det får man ju säga.
Absolut. Sen är det väl... Sen borde de... Alltså du får ju säkert skicka in själv. Det är ju inte så att de scoutar marknaden.
Nej.
Men att de ändå lyckas år efter år efter år ha ett så pass okänt men starkt startfält.
Mm. Men som sagt, alltså, poängen med festivalen, det är ju egentligen att man går runt, man tar någon öl på någon bar, ser något band, går kanske till nästa, ser något band, att man får liksom folk i rörelse i stan och upptäcker musik och sånt. Jag vet inte hur det gick nu när de gjorde det som en rakt igenom streamad festival istället, men jag tycker ändå att greppet var rätt intressant. För jag menar, när vi har pratat om streamade konserter tidigare här, så har det varit så här, men ikväll ska jag se Hästpojken, ikväll ska jag se Junossi, det är 21, ja, liksom. Nu korkar jag upp vinaren här och så sätter jag mig i soffan och nu är det dags.
Ja, just
liksom.
Det.
Så gör man ju kanske inte med ett sånt här evenemang eftersom man inte känner igen någon av artisterna. Det är inte så här liksom, klockan 19 ska jag verkligen anpassa mig ikväll för att se det där bandet som jag aldrig hört talas om.
Nej, precis.
Utan här får man lite mer den här sköna, alltså jag gjorde så i lördags kväll, jag satte på det.
Ja.
Och sen så fick det ligga där och snurra liksom.
Ja, men jag hade
och tittade på artister som jag hade hört talas om och blev liksom glad och upprymd över att upptäcka saker som jag liksom aldrig hade grävt mig fram till på egen hand.
Nej, men precis. Nej, jag, precis som du säger, jag hade också lite så, som att man har radion stå på i bakgrunden typ. Och sen så sprang man och tittade, jaha, vad är det här? Det måste jag kolla. Alltså så, ja. Och det var ju helt perfekt. Det var, nu ska jag inte säga att allt var superbra och att jag fick 100 nya förälskelser. Men det var helt perfekt att bara ha det, att det hände någonting nytt så.
Mm.
Än som du säger att det var ett band som spelade och så såg man den som en konsert. Utan det var som en så här smågodispåse.
Ja.
Det var lite sött och lite salt och lite tuggmotstånd och lite enkelt.
Och det är ju egentligen det fina med showcasefestivaler också, att banden får max en halvtimme. Och då tvingas de plocka fram liksom det som de själva anser är det finaste i sin katalog. Så att då får man ju ändå ett ganska bra urval av vad står det här bandet för. Kontra band som får lite längre speltid, som gärna vill spela alla sina låtar och som oftast spelar alldeles för länge.
Ja, men precis. Jo, men min erfarenhet av showcase-festivaler är ju att de här oetablerade artisterna som kanske inte har gjort så många spelningar innan, att det är på liv och död.
Ja.
Och det märks ju ofta att det är lite hint av nervositet och lite fumlande och lite, alltså sådär, och det tycker jag ger en sån äkthetskänsla på något sätt.
Ja.
Att nu kanske vi bevittnar något stort.
Mm. Såg du någonting som du liksom ser sådär, det här var det stora, som du vill lyfta fram liksom, en ny upptäckt från Live at Heart 2020?
Nej, inte så som jag, alltså ett okänt band som jag såg och ville lyfta, men som jag nämnde så såg jag med här Gustavs dagar då, som vi har pratat om Musikrådet innan, och jag tycker ju det är svinbra.
Ja.
Jag tycker de är jättebra och jag älskar att de fick vara med på det här Live at Heart nu, för jag tycker de förtjänar utrymme.
Mm.
Så, lite som Raketklubben, jag hoppas verkligen att de lyckas slå sig ur det här bruset och för de förtjänar verkligen mer ljus på sig.
Mm. Själv hade jag en ganska skön lördagkväll. Började med att se Royal Unknown Artist, vilket ju i sig är ett fantastiskt bandnamn.
Ja, men det här är ju
från en tjej från det stora välkända musiklandet Rumänien.
Oj, så mycket de har producerat härifrån.
Ska vi ta topp 5 våra favoritband från Rumänien?
Jag vet inte vart jag ska börja, det är så många
alltså. Men det var jävligt coolt, hon var jätteduktig. Det var så här poppigt, medryckande med lite rockinslag, coolt band, lite så här. Jag ska inte säga att hon lät som Pink, men det var lite pinkigt i anslaget.
Mm, vacker men rockig stämma.
Ja, men blanda in pop i det och vara lite cool och ha lite attityd och liksom sådär.
Ja, just det.
Så det var ju riktigt fräckt. Jag lyckades inte hitta det på Spotify sen. Jag vet inte, det kanske inte finns i Rumänien. Jag har ingen
Spotify?
Ja, eller liksom, jag vet inte.
Ja, de kanske är så pass färska att de inte har lagt ut något.
Ja, ingen aning. Men i alla fall, jag hittade ingenting. Det kanske finns. Jag kanske var dålig på att söka. Men coolt var det i alla fall. Och sen direkt efter det så kom ett hemmaband då, från Örebro som heter Vertigo. Eller Vertiga, jag vet inte hur det ska uttalas. Som hade gjort en, de spelade någon sorts syntpoppig, lite Cure-ig kanske.
Oj, nu lyssnar jag.
Jag ska säga att jag föll inte för musiken riktigt.
Okay.
Det var liksom, de var duktiga och det var inget fel på den, men det liksom slog inte an min nerv direkt sådär. Men de hade en jäkligt cool produktion där de liksom stod i någon sorts, jag vet inte om det var en fabriksbyggnad eller någonting, och spelade. Mm-hmm. Och sen plötsligt så bara mellan låtarna så gick de iväg och så följde kameran ryggarna på dem och så gick de in i ett annat litet rum. Och sången satt sig i någon soffa där och de spelade lite mer avskalat. Trummisen hade en drumpad istället för trumset. Okay. Och liksom sådär. Och sen gick de tillbaka efter några låtar och avslutade där igen med någon stor kör typ som kom in.
Oj.
Var väldigt genomtänkt och avancerat.
Sådär. Ja, verkligen. Ja, vad häftigt.
Sången gjorde kanske lite väl mycket inövade poser, kan jag tycka. Men å andra sidan så såg han ut som Jocke Berg. Så att det vägde upp lite.
Då måste man ju göra poser.
Ja. Men det här är ju precis Vertigo. Det är precis som när du pratade om Raketklubben. Alltså att ett band som vill väldigt, väldigt mycket och gör väldigt, väldigt mycket och är ganska duktiga. Men jag har svårt att se att just det här bandet kommer breaka igenom liksom.
De kanske är stora i sin hemstad.
Stora i Örebro, ja.
Ja, och det är väl inte fysiska?
Nej, Örebro är väl...
Och vad stor i Örebro?
Nej, det är inte många som är.
Det är mer än bara Millencolin.
Ja. Ja, just det, de är därifrån. Ja. Och efter det då så kom ju en amerikan som kallade sig för Velvet Starlings. Och han var ju ensam, han var ju multi-instrumentalist.
Åh, jag älskar dem.
Så han hade ju, det var så coolt, för han hade ju liksom loopat sig själv. Han hade filmat sig själv när han spelade synt. Han hade filmat sig själv när han spelade gitarr och sjöng. Han hade filmat sig själv när han spelade bas. Och sen satt han live
alltså, filmat sig själv.
Ja, och så satt han live och spelade trummor och synkade ihop allt det här. Så det var liksom fyra han som spelade till sig själv, fast tre var inspelade tidigare. Du vet, som att trummorna sköter backtracks när band spelar live, så skötte han sina inspelningar av sig själv genom trummorna som han spelade live i den här. Han satt, och det blev ju jävligt skränigt, men det var ju jävligt coolt liksom. Här, där står fyra av honom och spelar. Och det är inspelat, men det är live. Och det var svincoolt. Det var inte så bra, men det var svincoolt.
Det är ju en hårfin linje mellan genialt och alltså kakafoni, känner jag då.
Ja, precis så. Väl sammanfattat.
För man, jag vet att man har varit på spelningar där artisterna loopar sig själva.
Ja,
de spelar in en gitarrslinga och så spelar de in den och sen så går, och sen så är det något som fuckar upp mitt i allting.
Ja.
Och så sitter man så bara, oops. Oj, det här var pinsamt.
Det där är ju en cool grej, men det blir ju oftast alldeles för mycket. Det hade räckt alltså, med att de loopade sig själva fem gånger med fem olika ljud, men de måste alltid göra det med 10 olika ljud för att det ska vara liksom...
Gör inte Ed Sheeran så?
Jag är inte Ed Sheeran-expert, så att jag tror tänker han, inte svara på den frågan.
Ja, men jag tror faktiskt han gör det. Att han är ju ofta själv på scen. Han har ju sällan ett band med sig.
Nej.
Om jag har förstått det hela rätt. Så han kör ju det. Han loopar ju sig själv. Det är ju coolt som fan. Nej, men jag tror att han har lite större budget på sin produktion kanske.
Lite grann.
Så det är väl större, mindre chans ska jag säga att det fuckar upp.
Men från en festival till en annan. Det var coolt med Live at Heart i helgen. I veckan som gick så kom ju också ett intressant besked som ju blir lite extra intressant för oss. Som vi har haft ganska mycket, eller har och har haft mycket samröre med staden. Nämligen att Musikhjälpen kommer till Norrköping 2020.
Ja, det stämmer.
Spontana reaktionen på det?
Roligt. Det är roligt att det händer något i stan.
Men folket kommer ju inte för att gå dit då.
Nej, jag vet. Det är ju typiskt alltså. Nej, det är väl kul. Som sagt, att när jag bodde i Linköping så var ju Musikhjälpen där.
Ja.
Och då var det ju verkligen på alltså as mycket folk, så där som man bara har sett på TV innan när man följer Musikhjälpen.
Man älskar ju Musikhjälpen veckan för övrigt.
Ja, den är ju helt magisk, men då var det ju verkligen så. Det var as mycket folk ute på det här torget och det hände något och det var musik och det var allt så där. Det var ju skitcoolt. Och lite så, eller lite så ska jag inte säga. Så blir det ju inte.
Nej.
Nu, när det kommer till Norrköping.
Nej, publiken kommer ju inte få vara där, troligtvis.
Nej, eller så är det väl någon vakt som går omkring med något måttband. Backa, 1,5 meter.
Ja.
Men ändå, om man ska bortse från det, så är det väl jättekul för Norrköping som stad att det händer något. Och att man blir associerad med någonting som har musik i namnet.
Ja, för Norrköping som musikstad. Alltså... Mm. 50% av alla tänker väl Norrköping, det är en jävla stad. Då har du inte gått på stadens södra promenad, Ulf Lundell. Nej.
Ja.
Jag går på promenaden heter den, va? Det är väl den,
ja,
den främsta, ja, musikreferensen till Norrköping som finns. För det är väl egentligen inte en musikstad. Jag bodde där i 10 år. Jag skulle inte kategorisera Norrköping som en musikstad.
Nej, alltså det beror ju på hur man ser det. Om man ser det till, alltså, musik som spelas här, alltså konserter och så.
Ja, det är ju bra. Det är en väldigt bra musikstad på det sättet att den lockar till sig spelningar och det finns mycket spelningar. Så jag tänkte mer liksom på att producera musik.
Jag tänkte säga att det, precis, att det inte finns det.
Ja, det gjorde ju det då. Det kanske har blivit sämre.
Ja, då absolut. Ja, men nu är det ju typ bara ett ställe som drar folk och som spelar, som har konserter regelbundet.
Ja, okej, det har gått på det hållet.
Ja, mot vad det var säkert när du bodde här, när det var 3, 4, 5 ställen.
Ja, då fanns det ju åtminstone 1, 2 i veckan man kunde, alltså med riktigt etablerade band som kom och lirade.
Ja, ja. Och riktigt så är det ju inte nu.
Ja, okej.
Så det går väl åt det hållet som det gör i alla städer egentligen. Om man säger så. Men vad du var inne på var väl att musik som kommer härifrån.
Ja, precis.
Och det är väl egentligen bara som jag känner, som är i gemene man känner igen. Det är väl herr Krunegård som fortfarande står där med fanan.
Ja. Plura som man och verkligen, alltså.
Plura är han verkligen artist fortfarande?
Ja, delvis. Men ja, han har ju fortfarande ett eller arv som är väldigt förknippat med Norrköping. Alltså tittar du, Eldkvarn sjunger ju väldigt mycket om Norrköping i sina gamla texter till exempel.
Jo, men det gör de ju. Och de var ju verkligen Norrköpings romantiker en lång bit in på i sin karriär.
Mm.
Och sen så känns det mer som att man pratar om Plura nu för tiden än vad man pratar om Eldkvarn.
Ja, men det gör man ju, för Plura har ju blivit någon form av kvällstidningsrubriks favorit.
Mm.
En tjock farbror som lagar mat och röker och super, som det är lätt att göra nyhetsunderhållning av.
Jo, men det är det ju. Men samtidigt så om man lyssnar på Eldkvarns äldre verk, så är det är ju mycket Norrköping. Det är det ju. Om man ska jämföra då med Markus Krunegård som fortfarande hämtar inspiration från Norrköping, trots att han inte har bott här på många, många, många år.
Ja, ja. Det dyker ju upp referenser.
Flyttar väl typ samtidigt som dig, typ.
Ja.
Så ja, men ja, okej, okay. Eldkvarn och Krunegård. Sen finns det ju säkert en mängd mer artister, men tyvärr, de finns inte på radarn riktigt.
Den
på
svenska
sätt.
Björnstammen ska väl nämnas i det sammanhanget.
Ja, absolut, kommer från Norrköping, men till skillnad från de andra som vi nämnde, inte riktigt är lika lokalpatriotiska. De har ju lite mer, de skulle kunna komma från vilken stad som helst egentligen.
Ja, alltså i många av låtarna. Sen så de släppte väl en singel som heter Upp i år till och med, där de sjunger om att vargarna ändå bara får stryk och sådär. Och vargarna är väl okay. Då ett speedway-lag i Norrköping, ska förtydligas. Så där finns ju lite lokalpatriotism.
Ja, det är ju så sant. Snyggt att få in speedway i en poplåt.
Ja, men då pratar vi liksom om artister som sjunger om Norrköping. Men det hade ju kunnat finnas ganska många artister som också kom från Norrköping och hade breakat stort. Men det gör det ju inte heller direkt så där.
Nej, det gör det. Vi har ju pratat tidigare om Marduk till exempel.
Ja, det finns ju en stor
death metal som har hållit på i hur många år som helst och är verkligen alltså branschledande i sin genre och turnerar världen över och allt sånt. Men det är ju ingenting som, det är en ganska smal genre, det är inte så många som vet om den så att säga. Så, men de är ju Norrköpings baserade, även om det kanske inte är så många Norrköpings medlemmar kvar.
Men egentligen så har Norrköping en ganska stor underground metal-scen, även om få av banden har liksom spritt sig och blivit riktigt stora. Är så här inavlat som det är i många städer, att det finns många band, men det är ungefär samma personer som kommer och går i det.
Ja, precis. Ja, så är det ju,
det är väl metal-scenen i sin liksom grund Det är så det är oftast överallt, för ja, att det finns inte så många som är intresserade eller duktiga nog att spela den typen av musik.
Nej, men lite så är det, och samtidigt så vet jag att alltså, sådana här studiefrämjandet och allting, de har ju alltså fullbokade replokaler överallt, och det finns ju ett jättestort musikintresse. Finns ju musikgymnasium och alltså alla sådana grejer, så intresset finns ju stort. Ja. Det är ju jättestort intresse, men vad som händer sen, eller om det stannar i replokalen, det vågar jag faktiskt inte svara på, för att det är någonting som händer där på vägen, tror jag. Jag vet inte om man kanske... Man orkar inte liksom göra. Struggla sig fram. För att jag menar, framgång är ingenting som bara ramlar ner. Utan jag tror ju man får ju slita för det, även i den här branschen.
Ja, men det där är ju också intressant. Om Norrköping på sikt kan kunna... Nu kan ju Musikhjälpen bli en jättebra push för att Norrköping ska växa ännu mer som musikstad. Men när Bråvalla kom... Så slog ju kommunen sig för bröstet och sa stort liksom att nu ska Norrköping bli Sveriges musikhuvudstad.
Och ja, jag vet, jag jobbade på Sveriges musikhuvudstad.
Och det var liksom så här, ska Norrköping bli Sveriges musikhuvudstad? Det finns ju 51 städer som man förknippar mer med musik än Norrköping. Ja. Jag menar, man kan tänka Göteborg, Umeå, Malmö, det finns scener som har sprungits där ur. Norrköping har ju egentligen inget sånt riktigt. Men det var ju ett stort initiativ, och det kan nog vara bra för stan på längre sikt ändå. De fick Bråvalla som sen drog sig ur. De fick Where's the Music Showcase-festivalen som sen också försvann. Nu får de Future Echo som kommer att ersätta den. Så det är ju, och så får de Musikhjälpen, så det är väl kanske.
Ja, men precis.
Det är på rätt väg.
Ja, och jag minns ju, vi var ju på någon... presskonferens då när det här presenterades att det skulle bli musikhuvudstad. Alltså det var ju inte bara i Sverige, utan det skulle bli en av världens liksom ledande städer inom musik, och det skulle vara regelbundna seminarier, och det skulle produceras musik, och det skulle vara konserter och festivaler och allt sånt, och man tyckte wow, jag kommer aldrig flytta från Norrköping, tänkte man ju då, för det här är ju perfekt.
Ja.
Men sen började det ju med, som du sa, att Bråvalla drogs ur.
Det var lite Bråvalla-hybrisen där.
Ja, men det var, och det förstår jag ju. För jag menar, som det pratades om då i början på när Bråvalla-festivalen kom, så var det ju att det var 50 000, det var 60 000, 70 000 pers. Och målet var ju att det skulle bli 80 000 pers på en festival. Och då tänkte man ju, åh herregud. Och när man såg då första året... hur fantastiskt storslaget det var. Själlöst, ja. Men storslaget.
Ja.
Så tänkte man, okej, det kan ligga något i det här. Och sen då, de här svallvågorna som kom med Where's the Music Showcase-festivalen. Och då tänkte man, ja men det kanske ändå är något i det här då. Men som sagt, det blev ju en sån här domino-grej sen.
Ja, lite ena föll så föll resten.
Ja, men precis. Och det kanske är så, för det var ju ändå de här FKP Scorpio som stod bakom både Bråvalla och Where's the Music. Och när en sån stor, när man förlitar sig på en sån stor aktör, det kanske man inte ska göra då, för då, ja, det är väl lite som en så här...
Lite väl många ägg i samma korg.
Ja, men det är väl en liten sån här, vet du det, landsortsstad som har en stor fabrik, typ. Och sen när den fabriken lägger ner, men då står det 8000 utan jobb ju plötsligt.
Ja, men precis.
Så det är väl lite samma grej att man förlitar sig på en sån stor aktör. Det tror inte jag är bra. Och vad som hände efter det sen var ju att det blev ju dött. Mm. Det blev ju helt dött i Norrköping då. Det är ju typ Arbis, bar och salonger som står med flaggan där och arrangerar konserter.
Ja.
Och gör det jättebra. Men sen är det inte så mycket mer. Tyvärr.
Ja, men Bråvalla är ju ett ganska... bra exempel på alltså att scenen fram till idag kanske inte är så stor för Norrköping, för de hade ju någon sån här tanke om att varje festival skulle öppnas med ett lokalt band. Ett stort lokalt band liksom, som var förknippat med staden, skulle spela först. Första slotten för att vara första året Eldkvarn, första spelningen. Andra året Krunegård.
Ja.
Tredje året Sonic Surf City på en liten scen. Och inget ont om Sonic Surf City. De gör väl sin grej bra. Men det är ju inte ett band som gemene man vet vilka det är. Så där, redan tredje året, så boomade nog merparten av alla festivalbesökare att faktiskt vara ett lokalband som öppnade festivalen.
Ja, men det kan jag nog köpa, för de har ju kanske inte jättestor Norrköpings... Nu protectar jag Sonic Köping.
Ja, det är absolut där. Inget fel på, jag bara menar att det helt plötsligt så var det ett väldigt litet band som fick äran att öppna då, för att det fanns inte så mycket att gräva.
Jag förstår hur du menar. Jag förstår hur du menar. De har ju inte jätte... De är ändå ganska stora, men de kanske inte har sån jättestark Norrköpingsanknytning, trots att alla medlemmar faktiskt är från Norrköping. Ja. Men jag förstår precis hur du menar. När du hör, alltså... När du hör Marcus Krunegård, så vet ju även lyssnarna i Luleå att han är från Norrköping.
Ja.
Så, ja, okej, jag förstår hur du menar. Nej, men då hade man ju kanske, som vi nämnde, typ Björnstammen kanske hade varit...
Ja, det hade ju varit lämpligt.
Så, för det vet väl också de flesta att de faktiskt är från Norrköping. Ja.
Sen tror jag nämnde dem förra podden också, PG Lost. Sjukt bra postrockband från Norrköping.
Mm.
Förtjänar att nämnas när man pratar om scenen från staden. Jag tror att frågan är om inte Skräcködlan också är från Norrköping i grunden.
Jag vet att de har haft replokal här i stan i alla fall.
Ja, jag tror att de bildades i Norrköping. Fetgungarbandet.
Ja, okay. Herregud, de gungar.
Ja, det är ett gött band. Sen var ju föregångaren till den svenska Björnstammen, Slagsmålsklubben, var ju delvis från Norrköping.
Just det.
Jag tror var inte det hela han, bandet, det var ju Frej, vi är ju från Freja. Blekinge någonstans och allting. Men vissa av medlemmarna var från Norrköping och bodde i Norrköping.
Just det, och, Slagsmålsklubben.
Ja, Övningskör, fantastisk låt.
Ja, den är jättefin.
Och den svenska Björnstammen var ju typ kids som tittade på Slagsmålsklubben och började spela bakom Slagsmålsklubben och växte upp den vägen. Inspirerade av dem.
Ja.
Sen, ett rockband som heter Nifters, finns de fortfarande?
Ja, men det gör de. Det gör de. De existerar. Det gör de.
För de var ju det här alla i stora i Norrköping liksom, men tog sig aldrig någonstans annars.
Ja, det var de ju.
Det var ju liksom, alla visste vilka Nifters var, de fick väl bra spelningar när det var arrangemang i Norrköping och sånt, men de var ju liksom typ exemplet på sådana band som finns i alla städer. Rockband som så himla gärna vill bli så stora, men som det aldrig riktigt släpper för. Och den stora anledningen till att det aldrig släpper är väl förmodligen att de anstränger sig för mycket för att det ska släppa.
Jag förstår precis hur du resonerar.
Det var liksom som till stadsgränsen, men inte längre på något sätt.
Ja, kanske. Jag vet, jag har sett några Nifterspelningar, jag tycker de var bra. Men jag förstår hur du tänker. Absolut.
Ja, men de hade väl en låt där när de liksom var riktigt på gång. Vad hette den? If this one becomes a hit, I swear I'm gonna kill myself. Eller något sånt där.
Ja, just det.
Så det var kanske den tur att det inte blev en hit då.
Alltså, jag är nästan 100 på att alla medlemmar lever idag. Och frodas. Ja. Och vet att de är med i andra bandkonstellationer och gör annan musik nu. Så, men jag tror att Nifters lever kvar i som namn i alla fall.
Ja, lever kvar på Spotify om inget annat.
Ja, men det är bra.
Ja, men sen ska väl Elin Bell nämnas också. Hon flyttade väl i och för sig tidigt från Norrköping till Stockholm. Men jag tror hon kommer från Norrköping och har ju gjort sval, ganska cool popmusik.
Ja,
släppte en singel tillsammans med någon som heter Martin Sternhuvud eller någonting ganska nyligen.
Jag tror att du säger Martin Stenmark.
Nej.
Det var fan. Nej, men även hon, Lin Kock Emery.
Just det, hon är cool.
Hon är ju väldigt bra och hon är ju en sån här, hon har ju absolut breakat om vi säger så, men jag tror hon är på väg mot ganska stora saker ändå.
Men hon har också lämnat Norrköping, va?
Jag vet inte. Alla lämnar till slut.
Ja, förr eller senare.
Ja, faktiskt.
Men
nu kommer jag kommer att tänka på en grej nu.
Ja.
Om det hade då blivit så här som Norrköpings kommun tänkte, att för jag tänkte på det vi sa nu, att alla lämnar och sådär, och det är klart, om man är på väg att få igång sin karriär, att man det är så lätt att flytta till Stockholm eller Göteborg eller så.
Ja.
För att där finns resurserna. Tanken, det dök upp nu, om nu Norrköpings kommun hade fått och Bråvalla hade stannat kvar och FKP Skorpio hade stannat kvar i Norrköping om då kanske fler artister hade flyttat hit.
Det är inte helt omöjligt.
Jag menar, om man då hade satsat på studios och sådana här grejer, att kanske fler artister kanske inte bosätter sig, men att man åker till Norrköping för att spela in en platta till exempel, eller?
Ja, men precis. Och passa på att göra några hemliga showcase-spelningar när man ändå är där. Och hade kunnat få de här sidoeffekterna av att artister söker sig till en stad.
Ja, men precis. Och det hade ju varit något.
Verkligen.
Om lite mer, alltså, vad ska man säga, som kanske inte visar sig i form av spelningar och sådana saker, utan det faktiskt är en musikstad som artister vill söka sig till av andra anledningar.
Mm.
Att det liksom är ett skönt musikklimat i stan.
Ja, precis.
Så man bara går in på ett café och så bara, oj, där sitter ju det här bandet. Coolt.
Yeah.
Ja, vi är här och spelar in våran EP, typ. Nu är det inte riktigt så. Nu
kommer bli så när Musikhjälpen väljer in. Kommer vara artister, ja, i hela stan i en vecka.
Nu kanske man ser en packad Plura utanför en bar någonstans och röka. Då är det så här, wow.
Yeah.
Wow. Eller den gamla... Jag satt faktiskt på... Jag hade ett bankärende.
Oj.
Härom veckan.
Mm. Det var old school.
Ja, jag vet. Och då såg jag Magnus Johansson.
Han, Anneli...
Vakna nu, Anneli och allting.
Oj, jag tycker att du kan känna igen honom.
Ja, men det gör jag, för han är stor. Han är stor i stan. Och han var stor på typ 90-talet. Oj, 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 oj.
Ja, den där låten.
Vakna nu, Anneli.
Ja.
Vilken poplåt.
Ja,
vilken poplåt.
Den trallade var och varannan svensk på, tror jag.
Ja. Den, ja. Och ni kids som inte vet vem Magnus Johansson är, checka in spellistan.
Ja, avsnittets spellista som ligger i avsnittsbeskrivningen. Där ligger alla vettiga låtar vi har pratat om i det här avsnittet.
Ja, definitivt.
Men för att sammanfatta det då, kanske inte den största scenen, i alla fall inte historiskt. På sikt kanske kan bli någonting, man vet aldrig. Men väldigt bra för stan och kul för scenen att Musikhjälpen kommer till Norrköping. Och det ska bli ett nöje att följa det. Just det här.
Absolut.
Lite gamla lokalpatriotiska också, att man kan, ja, det där känner jag igen. Oho.
Ja, men lite så. Och hoppas att det blir ett lyft för musikscenen. Och som sagt, bara jättekul att namnet Norrköping och musik hjälp, liksom, nämns i samma mening. Sen jättebra. Att ordet hjälp är med där också. får man tolka
hjälp
hur man vill.
Oss!
Men... Ja, precis. Ja.
Men från Norrköping till andra kusten, till Göteborg, det har blivit dags för skivcirkeln, detta stående inslag i den här podcasten som vi tycker är lika roligt varje gång. Och den här veckan, Rick Holmqvist lyssnade på Dark Tranquility's Haven från år 2000. En 20 år gammal platta från ett band som var med och formade och skapade det som kom att kallas The Gothenburg Sound och Melodeath-scenen. Väldigt intressant att höra hur det här har fallit i jorden hos en, ja, popnörd.
Ja. Innan jag går in på skivan, Melodeath. Det var inte dåligt.
Nej.
Alltså melodiös dödsmetall, eller?
Ja, stor genre. Det var ju, svenska band var i väldigt stor utsträckning med och skapade den genren.
Coolt. Om man vänder på orden och det blir death mellow, så skulle man kunna göra ett melodifestival för dödsmetallband.
Ja, det hade ju varit grymt häftigt.
Kom ihåg vart ni hörde det först. Jo, det första som slår mig när jag hör Dark Tranquility är ju sången.
Ja.
Han sjunger otroligt gutturalt då. Så, ursäkta, ja, jag kan inte sjunga så, men ni kanske förstår lite. Och det första låten då, The Wonders at Your Feet.
Mm.
Då tänker jag så här, oj, det här är argt. För jag har, alltså mina associationer dras ju till In Flames. Det är ju min referenspunkt.
Ja.
Det är ju det jag kan om det här, den här genren så att säga. Och då tänker jag att, ja, det är väl lite In Flames-igt så där. Men sen så mitt i allt det här så kommer ett jättelökigt gitarrsolo. 80-tals gitarrsolo som hade kunnat komma från Whitesnake eller Scorpions eller vad det är. Och så bara, vad fan kom det här ifrån? Okej. Okay. Mm. Och så kommer det någon, alltså inte så här syntslinga utan verkligen synt. En synt. Okej. Så det är mycket så här som slängs in. Och nu är jag alltså bara på första låten. Och alltså det är så mycket som händer i mitt huvud samtidigt som jag lyssnar och tänker att jaha, vart kommer alla ljud ifrån egentligen?
Mm.
För det händer väldigt mycket.
Det är egentligen skivans stora signum skulle jag säga. Att det är väldigt mycket grejer i ljudbilden. Mm. Det är stort liksom.
Ja.
Man kan spela minimalistiskt, det här är motsatsen.
Ja, det här är verkligen motsatsen, för att det händer ju någonting hela tiden. Men samtidigt så jag vet inte riktigt om alla saker bör vara där, tänker jag först då.
Mm.
Men sen så kommer ju mitt knark, och det är ju de här smattrande trummorna.
Lite kaggar.
Ja, då är jag helt såld. Det är ju så sjukt snyggt. Jag är ju så otroligt svag för smattrande baskaggar.
Uh-huh.
Och då glöms det andra bort lite. Det är ju min syn på det här. Jag behöver ju inte så mycket mer än på smattrande baskaggar. Men det är... Ju mer jag lyssnar på skivan, desto mer fattar jag att alla de här ljuden måste vara där. Det går inte att plocka bort den där synten. Eller det går inte att plocka bort det där lökiga, otroligt daterade gitarrsolot. För att det måste vara där för helhetsbilden.
Mm.
För ju mer jag lyssnar på skivan, desto mer inser jag hur otroligt välproducerad den är. För att alla de här små ljuden blir som små pusselbitar som faktiskt måste vara där, annars så blir den här ljudbilden inte riktigt som den ska vara.
Ja, men den är ju,
låter det jättekonstigt eller fattar du vad jag menar?
Den är ju stor och svulstig liksom, så det är ju det första man hör. Man liksom fångas av den här ljudvärlden på något sätt, men sen det jag tycker är, det finns ju många spår på den här plattan, som ett piano som ligger och klinkar lite i bakgrunden bara. Några tangenter bara den.
Ja, men precis.
Som dyker upp på många ställen, olika slingor givetvis, men det är så infernaliskt snyggt. Så att man nästan lyssnar på den där pianot i bakgrunden snarare än på den övriga svulstheten i låten, och det är då man fattar hur det lyfter.
Ja, men precis. Och på tal om piano så lyssnade jag på låten Indifferent Sons.
Ja.
Och då kommer det litet stick eller en liten brygga där i slutet på låten. Och då är det just som du säger, ett litet klinkande piano.
Mm.
Och jag var tvungen att stanna upp och så tänkte jag, vart fan har jag hört det där pianot förut? De har ju snott det där rakt av. Och du vet, jag började nynna och vart kommer det därifrån? Och så trillade poletten ner. De har ju snott det rakt av från U2's New Year's Day.
Är det så?
Ja.
Cool, det har jag aldrig reflekterat över faktiskt. Du är inte en större YouTube-fan i och för sig.
Det är bara tre toner så. Du-du-dum. Men ja. Coolt. Så det är snyggt lånat så. Men ja. Och jag tänkte, min referens var ju då In Flames, som också då använder syntar.
Mm. Men de gör det inte så mycket vid den här tiden.
Ja, det kanske de inte gjorde, okej. Men de gör det ändå på ett annat sätt. Som deras syntar ligger ju kanske lite mer i bakgrunden som ett biljud på något sätt. Ja. Medan då Dark Tranquility lyfter upp det.
Precis.
Mer och gör det mer till deras.
Ja, men de har ju en fullvärdig medlem som spelar synt.
Ja, okej. Okay. Så det är inget som görs i studion bara?
Nej, det här är ju... Okay. Det ska vara där liksom.
Ja, just det.
Jag tror att keyboardisten gjorde sitt intåg till den här plattan. Kan ha varit skivan innan också.
Okej. Okay.
Men...
Nej, jag tycker att... I början så... För jag var ju inställd på att det skulle låta på ett visst sätt.
Mm.
Så därför var jag tvungen att på något sätt under själva lyssningen och tänka om lite. För först tänkte jag att nej, det här passar inte riktigt. För i och med att jag hade en referens hur jag trodde att det skulle låta. Men precis. Sen så ju längre in jag kommer i skivan och ju mer jag lyssnar så tänker man att jo, men det är självklart att den här synten ska vara där. Och vissa av de här syntslingarna, jag menar när kom plattan 2000,
ja.
Jag menar, vissa av de här syntslingarna, de är ju geniala. De skulle ju få ett band som Kent år 2000 och bara slita sitt hår av avund.
Ja.
Så snygga är de och de passar ju verkligen in perfekt i det, tillsammans med den musiken.
Mm.
Så ja, jag var tvungen att tänka om under lyssningen för att jag egentligen inte hade så många referenser mer än ett band.
Nej, ja, men precis. Och jag tror att Dark Tranquillity har ju inte slagit alls på samma sätt som In Flames eller Soilwork eller de här andra. Men jag tror det hänger ihop lite med att de hittade sin stil, sen har de hållit fast vid den.
Mm.
Syntar har kommit och gått långt och bak fram i ljudbilden såklart. På den här plattan ligger de väldigt långt fram och kräver mycket utrymme. Det gör den inte på alla skivor. Men de har haft en fin karriär, men de har inte breakat lika stort. Det tror jag, de har hållit fast vid sin linje. Det är så här det låter liksom. Sen vet jag att den här plattan delar fansen lite så här i efterhand, om man läser runt lite, för att den är ju ganska mycket midtempo. Det är ju ingen speedplatta direkt. Den handlar mer om stämningar än om att smattra på.
Ja, även fast det är alltså smattrande baskaggar, så är det ju inte så att det är ett rasande tempo.
Nej, verkligen.
Utan
inte.
Det går att smattra i lugnare takt också.
Mm.
Vilket kräver sin skillade batterist.
Sen tycker jag väl, i och för sig, du pratar om The Wonders at Your Feet som lite smålök. Jag tycker det är en jävla hit. Just den här öppningen när det liksom bara synt och riff och så, bara,
ja, men det är
och så, och så kommer hans all right.
Ja, men precis.
Det är ju lite samma känsla över det som på Are You Ready, när
nu är du inne på
Korn öppnar Blind.
Åh, herre jävlar. Sidospår, bara parentes. Ja. Har du sett den på Woodstock 99 när de öppnar med den?
Japp. Ja.
Fy fan.
Ja, dessutom stått i publiken flera gånger när de har öppnat med den, och det blir,
kan det vara världens bästa öppningslåt?
Ja, det är fantastiskt.
Herregud. Ja, ja.
Men du förstår referensen mellan den här liksom.
Ja, men absolut, för
nu jävlar väl sätter vi tonen för det här, känslan man får.
Ja, men och jag tycker väl egentligen att det öppningsspåret är ett fullgott smakprov till hur själva skivan är. Så om du egentligen ska, om någon frågar dig, ja, men hur låter den skivan då? Då kan du egentligen bara ge den första låten, för ja, det låter ungefär så här med små avstickare hit och dit. För det är ju verkligen fullt reglage på allt från första låten då.
Mm.
Det är synt, det är lökiga solon, det är guttural, arg, förbannad, mäktig sång.
Lite sorgsen sång i stora delar skulle jag säga.
Ja, det är ju inte, alltså han sjunger ju på ett ganska coolt sätt. Det är ju inte skrik och så, utan han sjunger ju, alltså det är så svårt att förklara, men han sjunger ju jävligt coolt. Ja, så är det ju. Det är ju ingen så här Anders Fredén.
Nej, det är inte så här ettrig terrier som står där och bjäbbar liksom.
Nej, det är mer en lufsande labrador.
Ja, bra. Dark Tranquillity till Mikael Stanne, den lufsande labradoren.
Ja, som ändå har lite huggtänder och bett i sig.
Ja, men sen, det är ju så också, det är ju ganska mycket dynamik i plattan skulle jag säga, för att det är ju, de tar upp det och tar ner det, manglar på och sen går de ner i något lugnare mellanspel och så liksom tar upp det igen. Ofta med hans sång som någon sorts brygga ut ur vissa partier in i mellanspel och sånt.
Ja.
Det här är jag håller den här plattan rätt varmt med hjärtat, för att det är ju min första ingång till bandet. Så blir det ju alltid med skiva som man, när man upptäcker ett band som man gillar, så blir ju den plattan man upptäckte dem är ofta den man håller varmast. Men det här är en sån som jag fortfarande, det är en perfekt skiva att sätta på, och det gör jag ganska ofta när man är på väg hem, tunnelbanan från krogen. Man ska åka hem för kvällen liksom. Då går man in i det här stora ljudvärlden. Ja, numera är det ju 22:30. Ska hem och småbar sova. Man går in i den här stora ljudvärlden och liksom bara låta sig absorberas av den. Den är perfekt till det. Stäng allt annat ute liksom.
Jag hörde ju skivan i hörlurar, och det var ju, alltså det är som du säger, man omsluts ju av en ganska så, alltså stor värld.
Ja, den ska ju höras i hörlurar.
Sagan om ringen landskap.
Ja.
Ja, så jag förstår vad du menar.
Men
det är coolt.
Skivan.
Men hittade du du hade hittat In Flames innan du hittade de här?
Ja, absolut. Ja. Jag föll kär för In Flames och därifrån började gräva runt omkring dem. Det öppnades en värld av Göteborgs band.
Mm.
Fast Dark Tranquillity, det håller jag ju minst, alltså, fortfarande som ett av banden som jag alltid kollar upp när de släpper nytt.
Ja, just det.
Det ska de nog göra i år. De har hållit på att spela in något i sommar, så det blir väl spännande. Okay. Sen, vi kan diskutera klass fram och tillbaka på olika plattor. De har alltid hållit kvaliteten, sen har väl inte alla plattor på senare tid varit lika bra som dem. Det är i början på 2000-talet, men så är det väl. Man är ju som mest mottaglig när man är i en viss ålder också, så att
Det
påverkar ju garanterat.
Sen är det ju det här med man ska inte underskatta producenters, alltså så att man, ju större man blir och man vill experimentera med nya producenter och sådana saker, och det faller ju inte alltid väl ut.
Nej, fast du säger att In Flames var ditt rättesnöre, det är rätt intressant att Clayman och den här spelades ju in av samma producent i samma studio.
Ja, just det.
Det är två ganska olika ljud för att komma från samma
studio. Jo, men
ställe.
Det är det ju. Och det kanske är, alltså, om man ser så hyllar jag nog mer Dark Tranquillity i så fall, för att de väljer att ta nya vägar.
Mm, precis.
Alltså, förstår du, jag tänker att absolut. In Flames, alltså de hade väl spelat in det på plattor innan, va? Ja. Jag tänker mig, In Flames. Och det funkar väl för dem, och de känner att men vi kör på då. Medan Dark Tranquillity tänker att ja, men fan, kan vi inte prova lite det här och lite det här.
Mer experimentella.
Ja, men precis, för de här 80-tals doftande gitarrsolorna som Dark Tranquillity använder skulle ju aldrig In Flames använda.
Nej.
De har ju ett helt annat sound. Mm. Så ja. Ja, men jag tycker att det är en, som sagt, ju längre in jag kom i skivan och ju mer jag tvingades tänka om, så kände jag att det är ju en otroligt välproducerad skiva. Det är ju. DT.
Haven.
Haven. Om jag får nämna några låtar som jag tycker står ut då, så är det ju, om vi närmar oss slutet på skivan, så är det ju Rundown och Emptier Still.
Ja, och Rundown tyckte, gillar du för att den smattrar med kaggar hela tiden.
Så in i helvete vad det smattrar. Ja, det var den enda låten som jag faktiskt repeatade.
Ja.
Så ja, nej, som du nämnde i början, det här är ju absolut inte min kopp med te. Det är ju ingenting som jag skulle sätta på och lyssna, även om jag faktiskt kan göra det ibland med sån här typ av musik, för att jag har en sån förkärlek för smattrande trummor.
Ja.
Så är det ju ingenting jag skulle sätta på självmant och lyssna på. Men som sagt, jag gillar det. Jag tycker det är bra. Det är bra.
Det är skönt att utmana sig själv ibland.
Ja, men det är det ju. Och jag menar, man upptäcker ju, när man lyssnar på en sån här typ av musik, så upptäcker man ju ändå, ja, men som det här med U2-pianot då.
Ja, man älskar ju när man hittar såna saker.
Ja, och då tänker man ju att även om de här är jättearga hårdrockare och tuffa, och säkert alla har skinnjackor och långt hår, så att, ja men vänta nu, de är ju uppväxta med säkert samma musik som vi är.
Ja.
Och det kanske är att det kanske är en sån snygg passning till YouTube. Jag vet inte, nu sitter vi bara och spekulerar.
Vad är det man brukar säga? En bra låt är alltid en bra låt.
Ja, men så är det ju. Och bara, vad ska vi göra här? Jo, men kan vi inte lägga in den här YouTube New Year's Day? Okej, ja men den passar, då kör vi på det. Så, ja men det är häftigt. Det är coolt.
Och med det sagt så hoppas jag innerligt att inte YouTube vi ska lyssna på till nästa vecka.
Oj. Nej, det är det inte.
Tack.
Utan vi ska faktiskt bege oss till de Förenta Staterna.
US of A.
US of A och en debut.
Det är mycket debuter när herr Kvarnqvist väljer.
Ja, men jag gillar det, för att det är på något sätt starten på någonting stort.
Ja.
Vi ska lyssna på en hyllad och mystisk duo.
Mm. The White Stripes.
Fan. Okej. Okay. Så svårt för det är då. Ja, det finns inte så många duo så här. Det kan jag hålla med.
Inte som hyllade på det sättet i alla fall.
Nej, det är sant. Jaha. Ja. Nej, vi ska lyssna på White Stripes självbetitlade debut från 1999.
Shit, är den så gammal?
Den är så gammal.
Nej, fy fan.
Och när man då enligt Wikipedia, när Wikipedia då försöker förklara vad för slags genre de sysslar med, så är det bluesrock, garage rock revival och punk blues.
Oj då, jag skulle säga läktarsång.
Ja, men det är det ju, men det kom långt
det
senare.
Det var inte deras fel.
Nej, anledningen till att jag valde White Stripes var att jag snöade in på en spellista på Spotify från Peaky Blinders, den fantastiska tv-serien. Mm. Och där då White Stripes har väldigt många låtar med i den serien.
Jaha.
Såna här låtar som man kanske inte riktigt har tänkt på, utan som ligger lite sådär gömda på skivor. De har ju släppt otroligt många skivor, mer än vad jag faktiskt trodde.
Ja, alla tror att de har en låt och så har de hur många som helst.
Ja, men precis. Och när man då har sett Peaky Blinders och så bara, fan, den här är ju det låter som White Stripes, men det kan det ju inte vara. Oh, det var White Stripes. Så då tänkte jag att då ska vi faktiskt lyssna in oss på debuten.
Ja, men grymt, det ska bli väldigt spännande.
Ja, jag tror det kan bli spännande.
Tack för idag.
Ja, men tusen tack, herregud, och tusen tack alla ni som lyssnat.
Ni är bäst.
Ja, men det är ni faktiskt. Och fortsätt sprid gospeln.
Så hörs vi om en vecka. Tills dess, ja. Ja, ni kan följa oss i sociala medier också, kan vi säga.
Så det kan ni absolut
göra.
Kan ni
få en massa roligt bonusinfo.
Ja, och fortsätt höra av er till oss. Det är fortfarande jättekul att ni gör det.
Yes, vi hörs om en vecka.
Hej då!
Hej då!